Då var vi igång igen med podcasten En präst och en mammut. Och nu är vi på avsnitt 189.
Ja!
Och det är jag som talar nu heter Andreas, kallas för mammut. Och vid min mittemot-sida.
Vid min framsida,
helt enkelt. Ja, just det.
Ja, just det. Vid min framsida sitter jag.
Mm.
Och det är jag som är prästen här. Det är jag som liksom är... Det teologiska ankaret i den här podden.
Kunskapens
ursprung och moder, eller fader kanske.
Mm.
Jag känner mig verkligen precis så hela tiden.
Den teologiska källan.
Just det.
Mm.
Källkritisk får man inte vara då.
Nej.
Oj, nu har vi tömt ut av. Och vilken energi vi går in i det här programmet med.
Eller
här
tackar, avsnittet. Tackar för detta avsnitt. Hörs minst öka. Nej då, nu åker vi och vi det är inte sommar än.
Nej, det är inte sommar
än. Vi tutar på lite med ett par något avsnitt till innan det blir sommaruppehåll.
Ni kommer att märka när vi slutar.
Ja, ni kommer inte ut mer i feeden. Nej, vi ska säga det också. Så ni kan ta det lugnt och landa mjukt. Men sen börjar ju sommar i P1 också. Och det kan man ju lyssna på det. Nu skiter det här. Det var massa svammel. Hur är det, Kjell? Hur har du haft det sen vi såg sist? Du har gjort en spännande grej, vet jag, igår.
Ja, precis. I en söndagkväll här så hade jag äran att vara recitatör, som det heter. Det vill säga, jag läste dikt i en konsert, kallas det, som heter Förklädd Gud. Där det var körmusik, solister, och så var det då en gubbe som läser. Den gubben var jag den här gången. Och det här är ett klassiskt verk där många kända skådespelare har gjort den här insatsen, och det var ju bara det är ju roligt liksom, att få läsa det som de har läst. Och sen är det en väldigt, väldigt vacker text, den här texten.
Det här hade ju gått mig förbi att du skulle göra detta. Du kanske har sagt det, men då har jag missat det. Och så såg jag en sån annons kring detta. Mm. Och det här ordet som jag tappar nu,
recitation.
Vet liksom man vad det är per automatik. Nu förklarade ju du bra, för jag träffade en av solisterna här på förmiddagen. Och frågade, hur gick det igår? Och ja, men det gick bra. Och Kjell var där och var detta då. Och du sa, vad är det för något? Men jag förstod ju att det var den som läser texten.
Ja just liksom. Just det. Recitatör.
Ja, det var
reciterar.
Ja.
Berättar eller läser.
Ja,
alltså.
Ja.
Mm. Och då är det en text som... Ja, den utgår egentligen från guden Apollon. Så att det skulle man ju tänka. Jag vet att en av våra präster i kollegiet förut var ganska upprörd över att den här spelades i kyrkan då. Därför att det handlar om Apollon och inte vår kristna gud. Så. Mm. Men det här är en... Det utgår från Apollon, men man talar också om vem är den gode herden som för sin flock på vall. Så att det är inte nödvändigtvis just Apollon. Plus att de sista verserna handlar just om en förklädd gud. Alltså att vi menar att Gud går på jorden förklädd och att Gud finns i oss människor.
Just det.
Synes en ljusglans sprida sig kring din plågobädd, då sitter vid din sida en Gud förklädd. Alltså att vi själva är gudomliga, att Gud finns i oss. Och när vi hjälper varandra så finns Gud också där. Och som sagt, en väldigt otroligt vacker, väldigt vacker text.
Bjuder ett människoöga till stilla kärleksfest oss, kyliga och tröga som folk är mest. Lägger som himmelsk läkning för djupa själasår en vän, fri från beräkning, sin hand i vår. Synes en ljusglans sprida sig kring vår plågobädd. Då sitter vid vår sida en Gud förklädd.
Det är vackert. Jättevackert. Och sen det som, den här texten har jag haft kontakt med så att säga förut. Jag delar av den här läst i olika sammanhang offentligt. Men musiken var för mig ny, för jag har aldrig hört det som musikverk. Jag har hört det någon gång, men det var många år sedan. Och nu så, i och med att jag skulle göra det här, så tog jag fram en inspelning av den här och blev väldigt förtjust i musiken också. Och den är gjord för en orkester, men här var det en orgel då som spelade alla musikstycken. Jättevackert, riktigt fint. Så att det där, det var en glädje.
För du läste då som texter och dikter och sen sjöngs de?
Ja, exakt så. Alltså, först är det ett förspel då med vacker musik, och sen så började jag läsa. Och sen så kommer kören efter och sjunger exakt det jag har läst. Så,
okay.
så att det blir väldigt tydligt. Annars är det, kan det vara ju så, måste man väl erkänna, att körmusik är inte alltid lätt att uppfatta vad
nej,
kören sjunger.
Nej, nej.
Men här är det väldigt tydligt att det är exakt det jag har läst. Eller det recitatören läser.
Just det. Är det operadelar i detta också?
Ja, det får man nog säga.
Ja. Jag har inte riktigt koll på, men det som låter som opera då, i lekman.
Ja, ja, precis. Och det var därför jag lät i tvekan. Det får man nog säga. Så här, därför att det är samma där. Alltså, det var...
för jag vet att en av solisterna som jobbar hos mig, hon är ju operasångerska.
Ja, och det var en man också som också är operasångare. Och då blir det ju därefter, så att säga. Så att det, och när den här har gjorts klassiskt då, så är det operaröster som har sjungit där.
Ja.
Så att, ja, det är nog opera.
Eller i spektrat.
Ja,
men för det...
Vad synd att skulle fråga det här. Vi är nästan så att jag lät seriös ett tag där och lite kunnig.
Nej, men
är vi ute och slirar på operans område,
jag tänker så här att jag har nu en... Jag har liksom... Alltså, opera är ju... Jag är ju inte bevandrad överhuvudtaget i den världen, så att säga. Förrän nu när jag har denna person som jag är chef för och jobbar hos mig. Och då har jag fått smaka på detta vid lite olika tillfällen.
Mm.
I gudstjänster som på Sludium eller var på någon konsert och så vidare och så vidare. Och fått en stor respekt för, alltså, hur mäktig det är, vad man kan göra med sin röst.
Ja,
det visste
man
ju innan i andra sammanhang. Men det är någonting ju speciellt och galet häftigt. Men med det sagt så fattar man ju inte... Jag fattar ju inte ett ord, liksom, ofta vad som sägs.
Nej, det är inte, just det.
Och därför tänker jag att då var det viktigt att det också läses.
Ja, precis.
Så man landar med det. För jag var på en sån... En minikonsert, så att säga, med en pianist och en operasångerska. Och då lästes också emellan, och då fick det en helt annan betydelse. Fick man först höra dikten eller texten, och sen då på samma sätt.
Just det.
Det känns viktigt för att kunna ta till sig. Tänk att det kan bli en större dels helhet och helighet. Orden blir sen tonsatta och landar på hjärtat på ett annat sätt. Fler sinnen liksom får komma till på något sätt.
Just det, absolut. Absolut. För man kan ju uppskatta, alltså, man kan ju uppskatta, även om man är ovan vid opera, kan man uppskatta yrkeskunnandet.
Ja, hantverket,
säger, titta, fantastiskt bra gjort.
Visst.
Men det är ganska svårt att uppfatta, som du säger.
Men detta verk för klädd gud, som jag vet mycket mer om nu än för 10 minuter sedan. Det var ju kör med också, som stod för stora delar, förstås. Men då just var det sång. Vanlig
textsång. Ja, precis. Textsång var det då.
Jag är ute på okänt vatten. Men du förstår, jag tror lyssnarna.
Ja, just det. Jo, det var mer, om man säger enligt mig, så var det mera traditionell körmusik, så att säga. Och så det är just solistinsatserna som är opera-ish.
Just det, opera-ish. Ja, men det här är bra.
Det här är märkligt. Alltså, jag försöker på något vis undervisa dig om det här verket som jag inte heller kan så mycket om.
Nej, men du kan ju mer.
Jag har i alla fall varit med om det och jag har hört det förut. Och, som sagt, jag spelade igenom inspelningen ett antal gånger innan. Så här. Ja, men jag faktiskt... Ingen kanske som lyssnar nu lyder min rekommendation, men jag rekommenderar ändå att lyssna gärna på den här. Jättefint.
Spännande hur vad varierat man har i jobbet.
Ja, men precis.
Jag tänkte så här, vad har jag själv gjort sen vi såg sist? Det har varit en ganska händelserik vecka med högt och lågt. I förra avsnittet så hade jag trött.
Ja, just det.
Jag vet inte om det hördes, men jag har sovit i kapp nu, så att säga. Och det känns gott. Vi hade en sån härlig stor fest i det distriktet för alla frivilliga. Det kom ett hundratal ungefär på denna fest som hade temat Välkommen hem till mig. Så alla
var hemma hos dig?
Nästan, men all personal ansvarade för ett varsitt bord. Så hade man dukat det utifrån hur det ser ut hemma. Alltså hur jag hade dukat. Så att alla borden såg olika ut.
Alltså hur det, så, hur jag det hade skulle, sett ut om du skulle ha dukat.
Hemma, så, precis. Hemma. Ja, jag det. Skulle bjuda
hur det
på
såg
fest.
Ut hemma hos dig.
Utan, ja, nej, jag, precis. Men alla hade ju jag vaknade den här morgon och kände så här, men jag ändå så här, nu är jag chef här, jag kanske jag gillar ju inte, jag gillar fest så, men sånt här kan jag få lite prestationsångest över.
Ja, ja.
Tänker alla kommer göra jättefint så. Så jag tog inte med några grejer, utan jag åkte till jobb och jag bara, måste se hur de andra har gjort så. Ja. Och det var fantastiskt vackert med dekorationer och dukat sådär. Så det gjorde ju inte bättre. Men
är tanken att man ska äta från borden också? Eller
det var ja, liksom, precis. Ja,
men varje, det är ett precis, matbord.
Ett matbord.
Så här skulle jag ha gjort om jag
ja, med dekoration. Sen hade vi...
Så på min skulle det ha stått en korv och en chipspåse liksom.
Alla hade ju då samma porslin, för det tog vi från kyrkan. Men med lite ljusstaka, blommor, prydnader, dukar skulle vara liksom från ditt hem då.
Jaha.
Ja. och det var så vackert dukat när jag kom in och fixade det. Men jag åkte hem och du frågade så här, som ditt hem? Ja, för jag hämtade grejer hemma som jag kanske inte skulle ställt på ett bord, utan det var grejer från mitt hem. Så
jaha,
det var ett par, jag hade ett par stora kors, en stor ängel och sen 7-8 mammutar och elefanter på detta bord. Bara två var sådana... De frågar, har du det här hemma på bordet? Nej, enorma gjutna elefanter som man har ute. Som jaha, trädgårdselefanter. De fick pryda detta bord också.
Okay.
För jag ville, ja. Men det var väldigt uppskattat. Och de tyckte det var kul att få komma hem till mig och mina elefanter. Men det var väldigt vackert, för det var ju väldigt olika, såklart.
Mm. Ja, det låter spännande
faktiskt. Så det var liksom temat och... Och så var det någon, ja, du vet, input av en gäst som jag hade som varit fantastiskt bra. Så skulle vi ha en liten körstund också, personalen skulle sjunga och det lät bra från vissa håll. Men sånt där är roligt ju.
Det är olika liksom, kanske nivå på sångarna då. Om ni har en operasångerska i personalen.
Och två supermusiker och sen en vaktmästare som är duktig på att sjunga också. Sen var vi några som stod och det var väldigt svår låt också. Men vackert vart det och folk vart glada. Det var en rolig fest. Sen där är det ju kul också att få säga tack till alla de här som sliter. Och jag hade andakten på slutet och liksom visa på lite vad vi ska framåt och försökte tacka så gott jag kunde för alla de otroligt insatser som folk gör. För här, och här var det ju alltid från dem. Vi har folk som kommer och är med i sådana besöksgrupper på fängelse till besöksgrupper hemma hos folk som inte kan ta sig kyrkan längre, till kaffekokare, till alla de här vanliga sakerna, gudstjänstvärdar och så vidare, kyrkvärdar. Men det är så fint att få se alla dessa 100 då, som det är i det här fallet, som och man ser, ja, de ger så mycket av sitt tid och sitt liv och sin allt liksom. Så fint att få göra en sån fest för dem och säga tack. Utan er funkar det inte. Och man blir så medveten också. Just den här kyrkan, den är ju lite annorlunda, för det finns mycket volontärer. Men man ser ju, det här funkar ju inte utan er.
Nej, just det.
Det är precis som vi alltid pratar om, alla som ligger oss kanske varmast om hjärtat, eller våra konfaledare.
Ja, just
att, det skulle aldrig gå. Det skulle aldrig
Nej, det hade det verkligen inte gjort. Jag bara ryser varje gång jag tänker på att vi skulle åka ut ensamma på ett läger.
Ja, vi brukar alltid ta upp det på föräldramöte ju.
Ja,
här är vi och vi är ansvariga, men det är inte vi som gör det roligt. Och vår arbetsmiljö skulle bli bedrövlig om vi skulle behöva ta hand om detta själv. Nej, så det är en väldigt tacksamhet. Och det är klart det är mycket jobb med det för oss också och underhålla detta. Men ja, det är otroligt värdefullt. Så det var en rolig fest. Jag var på en sån sinnesrogudstjänst igår. Och då var det i en sinnesrogudstjänst som vi har pratat om tidigare, men för nytillkomna lyssnare så är det ju så att det är en predikan av vi i alla fall, och sen är det sån delande ofta från de här 12 stegen.
Just det.
Och igår var lite annorlunda, för då hade vi två föräldrar som var då anhöriga till en missbrukande barn då, halvvuxen sådär. Och det var ju gripande så. Och det hörde alla satt i bänkraderna liksom. Det träffar ju alla nästan alla som där har ju barn. Och så man kan känna igen sig den här maktlösheten, den totala maktlösheten inför sina barn liksom. Och då behöver inte bara, i det här fallet var det ju missbruksproblematik, men alla har ju den här känslan för sina barn, den här konstanta oron liksom.
Mm. Oh ja, visst.
Är det så Herren känner för oss, var och en?
Det tror jag.
Ja. Lite allvarligt sådär, för den tanken slog mig igår när jag hörde den såhär, du vet, de kände verkligen den här ångesten de här föräldrarna har känt, nu var det något bättre, men då tänkte de bara, ja, men är det så här den känner för oss, var och en liksom, mina
barn. Jag tror... Sju miljarder barn,
ja.
Jag predikade igår också, och då var det bönsöndagen, och då pratade jag ju om just det här med bönen, att är det någon idé att vi ber, för vi får ju inte alltid allt vi ber om.
Just det.
Och då var jag inne lite på det här området, så här, att ja, men Gud vill ju att vi ska prata med Gud, liksom. Även om vi inte alltid kan få allt vi ber om, så vill ju Gud att vi hör av oss, ungefär som en förälder som är jätteglad när barnen kommer och anförtror sig åt föräldern. Det är, som förälder är man ju den, om barnet kommer och berättar någonting så blir man ju glad, istället för att barnet går och håller det tyst eller berättar det för någon annan. Men kommer den till mig som förälder så blir jag ju glad och tacksam. Och då sitter man ju gärna en stund med barnet och pratar om den här saken. Och även om man kanske inte själv är så jätteintresserad av ämnet, men man pratar ändå med barnet för att man... Och jag tror att det är så med Gud också, på något vis. Att vi kan komma till Gud med våra bekymmer och problem och glädjeämnen och lycka och sådär. Och Gud lyssnar och vill att vi ska komma till Gud och berätta och prata. För att Gud är vår far i någon bemärkelse, liksom en förälder som bryr sig om oss och som oroar sig, tror jag, när vi är ute på fel vägar. Så tror jag att Gud är som de här föräldrarna. Liksom. Nej, nu, vad har han stött till mig nu? Nej, det här måste... Och ja, min uppfattning, det har jag ju talat om tidigare här, vi har diskuterat det där, vad kan Gud göra? Är Gud allsmäktig så att Gud kan göra allt och så? Min uppfattning är ganska känd nu, att jag tror ju kanske att inte Gud kan göra precis allting. Nej. Och då är det ju då måste det finnas en oro också hos Gud. Liksom.
Just det
här skulle jag vilja hjälpa, men jag gör så gott jag kan. Jag kan skicka den här människan i dens väg, eller jag kan skicka den här läkaren och så. Men till slut så kanske, nej, nu kan jag faktiskt inte göra mer. Nu.
Just det. Sådär. Och oavsett om man då har en annan syn att Gud är allsmäktig.
Just det.
Så måste man ju ändå, även om man har den tankeställningen, att känna att Gud är, måste kunna känna sig maktlös.
Ja, just det.
Jag
har gjort det här och det här och ändå har det inte hjälpt.
Jag har sänt dessa och dessa och dessa. Eller som den här berättelsen när det blir
översvämning.
Mm. Och jag skickade en båt. Jag skickade personer båt, bla bla bla. Till slut skickade en helikopter. Och så. Och den maktlösheten, jag har ju gjort allt för dig. Så.
Ja, just det. Och ändå. Så.
Och ändå. Hjälper inte, så att säga.
Nej, precis. Så, jag tror att Gud sitter i den situationen också. Ja. Och det är ju en... På ett sätt en trösterik tanke. Liksom, vi har alltid sagt att Jesus vet hur det är att vara människa. För Jesus har själv varit här på jorden tillsammans med oss. Och allt som gör... Alltså vi vill ju ha en gudomlig Gud och vi har den. Men allt som också gör Gud mänsklig tycker jag är
fantastiskt.
Ja. Och veta att Gud inte svävar långt, långt bort. Okontaktbar. Utan vi faktiskt... Gud går här bredvid oss och lider med oss också. Ja. Verkligen. Så det tror jag, att Gud kan mycket väl identifiera sig med de här föräldrarna som är ett maktlösa bort.
Och detta beskrivs ju så oerhört vackert i Den förlorade sonen.
Ja, just det.
Om sonen som ger sig ut på, tar halva liksom, tar halva faderns egendomar, eller rikedomar, får ut sitt arv, tack. Och lever och festar på diverse destruktiva sätt. Och sen återvänder förlåt. Liksom. Och fadern då med utsträckta armar tar emot.
Serverar gödkalven.
Och sen finns det en del till i denna berättelse om den andra sonen som har gått och troget tjänat och sådär. Men om man fokuserar på just den förlorade sonen och relationen till... typ fadern, eller föräldern. Vi behöver inte just vara en fader.
Nej, men förälder. En förälder, ja.
Och oavsett vad som händer så står en förälder där med sina öppna armar. Liksom.
Mm, mm. Ja, visst. Det är ju det finns ju en berättelse i en av våra andaktsböcker som vi använder ibland i konfirmandsammanhang ju, som kallas för sidemandet.
Ja.
Den handlar ju om en man, en son som blir osams med sin far. Han är, ja, jag kommer inte ihåg hur gammal han är, 15 eller 18 eller något.
Ja.
Slåss med fadern för att han upptäcker att fadern upptäcker att han har stulit ur en plånbok, pappans plånbok. Och den här killen då ger sig iväg och rymmer hemifrån och blir borta i, jag tror det är 30 år, det står i den här texten.
Någonting
det spelar ingen roll, nej, han är länge. Borta till sjöss eller så. Och sen så när han har blivit äldre så tänker han att jag skulle vilja komma hem igen. Och, men jag undrar om jag vågar. Så han skickar ett brev till sina föräldrar. Jag tar tåget förbi som passerar förbi gården där vi bor eller ni bor. Och om det är så att jag är förlåten så kan det väl hänga upp ett vitt sidenband i trädet.
Mm.
I så fall så kliver jag av och träffar er. Men om ni inte förlåter mig, om jag inte ser något vitt sidenband, då kommer jag aldrig tillbaka. Då behöver ni inte träffa mig mera. Och så kommer han förbi och då ser han inte trädet, för det sitter så mycket vita sidenband i det här trädet. Ja. Och den är kitschig, den här berättelsen. Men samtidigt så gråter jag nästan
varje gång.
För den är så fantastisk. Alltså.
Sen finns det lite... Ja. Alltså, tänk om trädet var borta. Nu visste han att de bodde där, till och med sålt gården.
Ja, precis. De kanske var på det 30 år senare.
Precis. Men
om vi ska inte förstöra
den här. Nej, den är otroligt vacker.
Den är jättevacker. Vacker. Ja.
Och
så tror jag att det är med Gud. Alltså. Vad vi än gör. Så. Ja, kom tillbaka. Du är välkommen.
Ja.
Vad man än har sagt och gjort på något sätt. Liksom. Ja, det är en av vår tros starkare sidor, tycker jag. Ja.
Just det. Det här blir kanske en konstig fråga. Men tror du att du förstår... Nu ger jag mig ut någonstans här, häng med. Tror du att du förstår Gud bättre när du blev förälder? Den känslan för någon annan. För, alltså, så här, tidigare i livet så har du har ju älskat såklart.
Mm, mm.
Men kanske inte älskat någon som är det livsavgörande. Att du finns där.
Just det.
Först när barnen är små, spädbarn, då är det fysiskt. Och får de inte mat i närhet och så vidare, då dör dessa barn.
Ja, liksom. Just det.
Men det fortsätter ju fast det inte blir utan behöver dig mentalt. Och den här totala, alla känslor man kan känna i ett föräldraskap. Maktlöshet och total kärlek, glädje, sorg, allting som man kanske inte gör någon annan.
Ja, nej, jag har... förstås inte tänkt på det på det sättet. Nej. Förut. Men
inte jag heller ska säga.
Men när du säger det så absolut. Det är så för att man för att förstå lite grann, eller ja, som du säger, det är kanske lättare att förstå hur Gud kan älska oss så förbehållslöst.
Ja.
När man själv har någon som man älskar förbehållslöst. Ja. Sen kan man vara, precis som jag tror Gud kan vara arg också på oss, så kan jag vara arg på mina barn liksom, om man tycker att de gör något dumt eller de svarar fel eller så här, men jag älskar dem ju förbehållslöst. Alltså det kommer ju aldrig att ändras, utan det är ju så tills dess jag dör så kommer jag ju älska dem liksom.
Oavsett också vad de gör. Alltså det här att din dotter gör något fruktansvärt och åker in i fängelse, så skulle ju du känna en ilska och alla känslor. Ja. Men du skulle ju ändå finnas där.
Och den dagen hon hör av sig till mig och säger förlåt, jag har gjort fel. Ja. Då skulle jag ju säga ja på en gång. Alltså jag blev
kom hem
på en gång. Jag sätter upp sidenbandet.
Precis.
Alltså så är det ju. Absolut. Oh ja. Ja, det är klart att man inte vill att det ska hända så. Men skulle någonstans sådana grejer hända, absolut. Det är ingen tvekan. Jag skulle nog liksom kunna vara arg som du säger och säga nej, aldrig. Det här kommer jag aldrig förlåta. Ja. Men kommer de till mig och säger förlåt, jag vet att det här var idiotiskt. Ja. Och jag skulle säga, då skulle jag säga ja, absolut. Ja. Det är vad som än har hänt nästan så skulle jag.
Ja, nästan, ja. Precis.
Så är det. Jag har kanske blir lite för personligt, men jag har inte i min egen familj, men i min ursprungsfamilj kan man säga. Så har jag ett sånt just förhållande där två personer är väldigt osams. Ja. De har inte talat med varandra på 10-15 år eller något sånt. Och där skulle det, nu är det nog för sent på något sätt, men där skulle det nog ha kunnat lösa sig med, om de hade gjort det för länge sedan. Sagt att det här var dumt, jag har gjort fel här.
Ja.
Så, den ena av de här parterna är alldeles övertygad om att den personen inte har gjort något fel. Men ju den andra personen, ja, de tycker att den andra har gjort fel helt enkelt. Men om någon hade tagit på sig och sagt att jag gjorde fel här, kan vi börja om liksom, så tror jag att det hade hänt. Och då är det en viss sorg där, att det är ingen som Det är ingen som frågar den andra liksom. Men jag tror att det förlåter sig alltid möjligt på något vis. Inte alltid möjligt, men i sådana här sammanhang. När det gäller ens barn
det är så,
och
det,
nära släkting eller lärare.
Absolut. Så. Det som skiljer, det är ju mycket annat som skiljer mellan en förälder och ett barn och Gud och människan. Men det är ju att det kan behövas en paus. Den tror jag kan vara, alltså så att om...
Nu, när det är människor.
Ja precis. Ja, men för att, och jag, så här, ett barn till sin förälder kan behöva en paus. Så att, ja, men, nu måste jag få frigöra mig under något år här. Och inte vara med dig. Sen vet jag att din kärlek är bestående. Vi kommer hitta tillbaka dit. Och likt så kan ju en förälder också känna, kanske till sitt vuxna barn. Att, ja, men jag klarar inte av dig så nu, men låt oss, vi hittar igen varandra. Och så kan ju också människan känna inför Gud, tänker jag.
Ja, just det.
Inte tvärtom. Nej, det där inte är skillnad, men att människan känner att Gud, jag orkar inte. För där har ju vi känt ibland, men någon som har haft en väldigt stark tro och liksom engagemang och allting, och sen glidit bort. Men jag tänker att den där tron har funnits där och kan lätt komma tillbaka.
Ja,
kanske i tider av prövningar eller sorg eller någonting annat, så vet man ändå att ja, men det där hjälpte mig så mycket i, kanske mina tonår, för de många vi möter.
Ja, just det.
Och man har man har någonting där bak, så att säga. Det kan ju också vara en förtröstan för oss som kan kännas så starkt för vissa, men varför är inte den kvar?
Ja, just det. Kyrkan, precis, liksom. För det har ju hänt att
ja,
man har gjort det.
Och känner så här, men så. Och om man vet att den mådde så bra, kanske man ser personen nu och känner så här, den jag har någon jag tänker på så som inte vill namnge här såklart, men där kyrkan var så otroligt viktig, glid bort och nu inte mår så bra. Och försökte visa på att, ja, men det är någonting som du inte har i ditt liv längre som du hade förut med kyrkan.
Ja, just det.
Och kanske just nu jag behöver den här pausen då, som kan vara en månad eller 10 år. Men att det ändå finns där bak liksom. Kan man vila.
Ja, så, ja just det. Precis, och som sagt, och, men däremot finns inte motsvarigheten från Guds sida.
Nej,
så att Gud säger, nu behöver jag en paus från dig. Nu får du inte be till mig här på... 5, 6.
Ja, eller så behöver han det.
Ja, fast det är inget som Gud talar om
nej,
för oss.
Nej,
så
nej. Utan vi... Och den där Kjell. Ja, nu...
Jag är så trött.
Ja, då har han predikat så märkligt i flera. Nej, nej.
Alltså, jag har sagt, och nu, ja, men jag fattar, du vill ha en Porsche. Men jag struntar
nej,
i det just nu. Jag orkar inte, jag stänger av nu.
Tänk om Gud som ja, men... Jag försöker illustrera, den är jättestora öron. Det sitter en massa små hörapparater i Guds öra.
Ja.
Så för att vi ska kunna förstå, vi tänker att Gud är med ett väsen. Men
du svamp till lunch?
Det är jättestora elefantöron med massa små hörapparater. Och då, om du och Gud kan skruva ner just Kjell...
Alltså, Kjellhörapparater? Ja, just
det. Det är liksom 3,5 miljard i en öra tror jag. Och så kan han... Nu vrider jag av Kjell en liten stund här. Ja. Bara en några dagar.
Tror det eller ej, men jag har aldrig tänkt på det på det sättet faktiskt.
Ja.
Jag tror inte Gud stänger av. Om Gud har såna stora öron och har alla dessa hörapparater, så tror jag inte Gud stänger av dem.
Nej.
Jag tror faktiskt att
för det blir också svårt. Det blir ett mishmash i huvudet bara. Alltså om alla ska
ropa hörapparater samtidigt. Ja, just det. Ja, precis. Annars var det helt logiskt. Resten var ju logiskt, men just det hade ju varit lite jobbigt. Ja.
Jesus.
Hur går vi vidare?
Nej, det vet jag inte. Hur går vi vidare? Har vi någonting annat? Vi lämnar detta.
Ja. Så ska vi
som var så vackert och slutade i så märkligt.
Ja, så precis. Det började bra.
Men... man har tagit upp igen. Vi har varit inne på det, tror jag, liksom pragmatiskt och fram och tillbaka, men Innan kyrkan och staten skilde sig så var prästerna anställda inom stiftet.
Ja, just det.
Så
har jag förstått.
Så har jag också förstått det. Vi, någon kan slå oss på fingrarna och må så vara. Men det är så.
Det är en princip.
Precis. Och då tänker jag att övrig personal då var ju då anställd likt vi är idag, så att
så,
säga.
Så tror jag, ja precis.
Utan det var vigningstjänst som var anställd på detta sättet.
Och alltså, nu har... till skillnad, för, som sagt, inte i församling. Nej. Utan stiftet, så att stiftet då anställer alla
precis.
Präster och alla diakoner.
Och domkapitlet då och biskopen hade då en helt annan typ av makt.
Ja, för då kan de, då är de arbetsgivare, ja. Då kan de så att säga straffa den som gör något som inte är tillåtet, så att säga.
Precis.
Vilket biskopen inte riktigt har makten att göra.
Nej.
De kan ju ta i domkapitlet, så kan, ja, det har vi ju varit inne på.
Men... Exakt, men nu är ju varje arbetsgivare sin egen man är sin egen organisation.
Ja, precis. Det är det vi har sagt förut, att här egentligen är det så, i Svenska kyrkans organisation så har kyrkoherden större makt än biskopen, för att över den enskilda prästen, så att
visst,
säga.
Visst.
För det är, han är ju eller hon är ju arbetsgivare. Mm. Om jag gör någonting i min tjänst som inte är straffbart, men som, ja men vi ska säga bara då, ja men jag tillåter brudöverlämning, säger vi.
Mm.
Alltså att pappan leder in bruden, det är ju inte den svenska kyrkliga traditionen.
Nej.
Jag gör det alltid, alla vigslar. Och det gillar inte biskopen. Men det kan inte biskopen göra så mycket
Nej.
Åt. För det är inget tillsynsärende på något vis. Men däremot om kyrkoherden säger det här får du inte göra, då kan ju kyrkoherden stoppa det. Bara för att visa Precis. Skillnaden, så att säga.
Och jag tänker att då var ju biskopen mycket mer av en arbetsgivare.
Mm,
och idag... Mm. Har en annan typ av funktion.
Mm.
Med mycket mer representation och sådana delar, tänker jag mig. Och ja, men nu har man i alla fall tagit upp här igen att ändra på kyrkomötets beslut från 99. Att det är många som tycker att det här har inte funkat så bra.
Just det, utan man vill att man ska gå tillbaka.
Tillbaka till det systemet. Mm. Och... Jag har ju funderat lite på det här fram och tillbaka, och jag fick ju möjligheten för en tid sedan att prata med vår nuvarande biskop i Stockholms stift om kring problematiken att prästerna hoppar runt så mycket.
Mm.
Det har jag tyckt varit en, alltså på individnivå, absolut, spelar ingen roll, men kollektivt sak som sker nu, så tycker jag inte att det är bra. Alltså så här, det blir lite problem, lite eller mycket, det blir problematik i en församling. Och så ringer en annan kyrkoherde från grannsamlingen och erbjuder mycket bättre lön, och då slipper den här konflikten.
Mm.
Och då sticker man. Och på individnivå, absolut inga problem. Så kul för dig, du fick lite mer lön och du slipper detta.
Mm. Mm.
Men det blir en ett strukturell problematik, för att det blir liksom, jag då tycker inte att prästerna blir så rotade. Sen med det sagt så är vi ju också, kyrkan likt alla andra arbetsplatser måste ju vara likt alla andra arbetsplatser, att det är konkurrenskraftigt, och att det är klart att gör du karriär på alla andra ställen så vill du kunna göra det i kyrkan också.
Mm,
alltså det är egentligen inget konstigt, så att det här kanske inte skulle hjälpa det. Men jag tycker att det finns en problematik där.
Mm.
Ja, om en präst, nu har ju du varit väldigt länge och trogen på din plats, men det är så många som bara säger, två år. Du hinner liksom inte ens lära känna församlingen.
Nej,
och
det
bygga
ju.
Så. Det tar många år.
Det tar många år. Det, absolut. Det var det. Jag kände mig nog länge, åtminstone 5 år kände jag mig nog som nya prästen. Så är det ju. Oavsett om församlingen är välkomnande som den här har varit och så, eller inte. Så man är ändå, det tar tid att få förtroende och kunna ge förtroende, så att säga. Så.
Ja. Mm. Och det kan ibland bli då svårt med ens... Med en lojalitet, om du har jobbat någonstans, men vi säger det här, du har jobbat här i 25 år.
Mm.
Och sen har du en gudstjänstfirande församling som är stark och trogen, för de är ju ofta bestående liksom. Alltså den står ju även fast det blåser
ofta. Ja, just det.
Och så byts alla andra, och det är klart att det kan bli svårt med lojaliteten också. Du har dina kollegor, med dem har bara jobbat här 3/4, och du vet att de sticker, för det här var ju jobbigt liksom.
Ja, just det.
Så det finns en del, som jag ser. Sen fattar jag att det finns en anledning till att detta skedde.
Ja, jag gissar att det har ju med närheten, liksom, att man ska närheten till till arbetsgivaren, till chefen.
Ja, liksom, såklart. Så,
och den kyrkoherde som vi har som då är chef för 100 personer, det låter ju mycket, men det är ju inget att man jämför med en biskop. Då, som
nej, och sen, för, sen ja, blir det delade...
Ja, inte chef kanske, men arbetsgivare.
Ja, fall, ja. Men, och det delade, precis det, att arbetsgivare och chef då blir lite... chef.
Ja, ja.
Nej, men som dig som präst, då biskopen som på något sätt då, och sen ändå har ju den arbetsledare, vad har den då för mandat? Och så tänker jag att det kan vara kanske en hörn och en fjäder, men att det kan bli problematiskt med gentemot dina kollegor då som inte är i vigningstjänst.
Ja, ja.
Att ni får olika chefer fast ni sitter på vägg i vägg så att säga.
Mm. Ja, just det.
Men jag tog upp detta med biskopen som höll med liksom att och jag vet att vi har pratat om det nu, kom på det i podden tidigare, men jag har inte löst problemet, därför tar jag upp det igen.
Ja, just det.
Men har du några tankar där?
Nej, men jag tänker, så jag säger som du lite grann där också, det finns både för- och nackdelar. På ett vis, så här, det jag tycker är att biskopen, på något vis skulle jag nog vilja att biskopen hade lite större möjlighet att påverka. Samtidigt som naturligtvis vill jag inte att en biskop som sitter inne på stiftskansliet i Stockholm ska lägga sig i mitt dagliga arbete församling. Det vill jag ju inte.
Nej.
Och det kanske inte är meningen här. Jag har ingen aning hur man tänker för att det rent praktiskt ska gå till. Men det vill jag ju inte. Men jag tycker på något vis att det blir konstigt när man kallar sig för en episkopal kyrka. Ja. Så en kyrka som leds av biskopar. Då tycker man ju ändå att biskopen skulle ha lite större makt. Ja. Eller jag tycker det, att de skulle ha lite större makt att påverka. Om förhållandena är dåliga och så. Nu, de kan ju, som jag var inne på förut, alltså, man kan ju komma och säga, fy vad du gör dåliga saker. Men så länge det inte är straffbart, alltså utifrån någon sorts skala, så kan ju inte biskopen egentligen göra någonting. Det är klart att om biskopen skulle, nuvarande eller kommande biskop, komma till mig och säga, hör du Kjell, du gör det här, jag tycker inte du ska göra det, så skulle jag nog ta det på allvar. För att det är ju inte att jag skulle strunta i vad biskopen tycker, men formellt, alltså ja, nej, det, om biskopen skulle komma och säga till mig att du ska inte göra temagudstjänster, då skulle jag ändå göra temagudstjänster. Mm. Men om däremot kyrkoherden skulle säga det, så skulle jag inte det, för att då så har kyrkoherden större makt. Och det är något som, det är inte riktigt rätt kanske, kan man tycka då.
Men med det sagt också så skulle det kanske bli, alltså det kan ju bli, nu är det ju väldigt inomnördigt kyrkligt, men låt så vara en minut till då, att det finns ju redan stora problematiken med ansvarsfördelningen kyrkoherde kyrkoråd. Mm. Här skulle det då bli ytterligare en person som eller funktion som
komma in. Det. Som kommer in och bestämmer.
Men däremot när det inte funkar, Så skulle ju då biskopen kunna flytta runt folk på ett annat sätt.
Mm. Ja, men okay. Ja, just det.
Kjell funkar inte där, men där borta, wow, där skulle
det kunna gå bra.
Bra liksom. Och det kanske man kan lösa på ett annat sätt med någon tydlig instans. Jag vet inte.
Nej, men det är ändå, men det är intressant. Det skulle ju vara en vinst ändå, ja.
Mm. Ja. Ska vi ta... någonting mer.
Någonting mer tar vi. Och då har jag hittat... Och det här är egentligen inte själva artikeln som jag är så jätteintresserad av. Men jag läser den...
Men om pappret.
Det är själva pappret som vi ska diskutera. Ja. Nej, det här är ur Dagen.
Mm.
Och rubriken är Kristna rädda för andra livsåskådningar. Och då handlar det om en för oss märklig debatt har blossat upp på sociala medier kring dagens beslut att publicera imamen, och så ett namn, insändare om muslimernas syn på Jesu korsfäste. Ja, det finns en konkret fråga här, alltså att man funderar kring det här med korsfästelsen och så. Så, och det är själva... det är själva grunden för den här artikeln. Men då författarna här till den här artikeln... ja, precis. Det är tre stycken författare. De är olika från olika håll, så att säga, inom kyrkligheten.
Mm.
Bland annat så hänvisar de här en gång att år 2013 fick P.O. Flodström, det är alltså en av författarna här, bemöta upprörda pingstvänner under hela pausen då vi bjudit in humanisternas dåvarande ordförande Christer Sturmark för att samtala kring livets ursprung med generalsekreteraren för Svenska Evangeliska Alliansen. Människor var alltså genuint upprörda över att vi ens arrangerade ett samtal av den sorten i kyrkorummet.
Mm-hmm.
Är du med på vad vart jag vill komma? Som sagt, inte själva det här konkreta exempel som jag inte vet någonting om. Men är vi lite kinkiga? Är det så? Är vi rädda för att släppa in andra? För man har ju också hört motsatsen. Att ni släpper in allting i Svenska kyrkan.
Exakt, alla för det där sista ordet är viktigt i Svenska kyrkan, va? Ja. Jag tänker att det kan väl vara en tydlig skiljelinje där. Kanske.
Ja, du menar att i andra samfund så är det inte så självklart. Nej. Att man gör, eller tvärtom. Det är
nej, för att jag tänker att Svenska kyrkan har ju snarare fått kritik för att man har släppt in allt möjligt i kyrkorummet.
Så att säga. Ja, just det.
Och jag vet att det är nog ganska att prata om det faktiskt. Och om, kan det vara någon sån multireligiös, det heter inte ett annat ord. Men sammankomst i någon svensk kyrka folk tyckte var märkligt. Varför får den predika i vår kyrka?
Just det, precis.
Och likväl som Svenska kyrkan har av andra samfund också kanske kritik för yoga. Mm. Ställt sig positiv och haft yoga i våra kyrkor och sådär.
Mm.
Och så det kanske, det är för enkelt sett, det är bara en samfundsfråga. Men nu det blir på någon generalisering så att säga.
Ja, precis. För generellt kan man kanske säga det, absolut.
För det kan ju komma till en superkonservativ Svenska kyrkan som absolut inte...
Ja.
Och så vidare,
absolut,
och så vidare.
Säga tyvärr
till men anledningen till att säga det här är för att jag känner inte riktigt igen det. Inte i vår kyrka. Men,
och det här, eftersom jag visar till pingströrelsen så har vi såklart... Och det är skrivet i Dagen också. Så gissar jag att det kanske inte handlar om vanliga svensk kyrkliga sammanhang först. Men för jag tänker som du att det är snarare så att man kritiserar Svenska kyrkan för att tillåta vad som helst. Vem som helst får komma och säga vad som helst.
Ja, och det också går ihop med annan kritik mot Svenska kyrkan att den här att det är innehållslöst. Idag hittar jag inte orden. Men att man inte får svaren. Som vi också pratade om. Man kommer med en tydlig fråga. Och kyrkan tar inte ställning så.
Nej, just det. Vad tycker du själv?
Exakt. Det där, och den kritiken. Det går mer hand i hand åt det hållet så att säga.
Mm. Ja, just det.
Att vi saknar en tydlighet. Och visa vad vi står för och tycker så att säga.
Mm.
Men så jag har egentligen för dålig koll för att svara om jag tycker att det stämmer.
Ja.
Att kyrkan är för snäv. Men det är klart den är. På sina ställen.
Ja, absolut. Absolut.
Alltså, båda hållen finns ju oavsett samfund. Det kan vi vara helt överens
om. Ja, visst.
Men jag tror att ekumenik i alla dess former är främjande på rätt, om den görs på rätt sätt.
Absolut. Absolut.
Att man kan lära mycket av både sina kristna bröder och systrar och folk med annan tro så att säga. Mm. Och se skillnader och likheter och få en större ödmjukhet och respekt för varandra. Så att jag tror att det är oerhört viktigt, men det ska klart göras på rätt sätt.
Mm.
Rätt tid och sånt.
Mm.
Vad får vi höra för
text idag?
Ordet.
Ordet.
Ordet blev kött.
Det är söndagen före pingst kommande söndag här. Nu är det först Kristi himmelfärdsdag här på torsdag. Men det låter vi... Det får bli utan att vi nämner det.
Ja,
vi har ju nämnt det redan nu, men vi kommer inte att kommentera det i övrigt. Söndagen före pingst är det på söndag. Och jag läser ur kära gamle Johannes evangelium. Mm. Jesus sa, den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn och jag säger inte att jag ska be till fadern för er, till fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen.
Här talar du i klarhet och inte i bilder.
Ja, då undrar man, förstår man hur han talar i vanliga fall? Om det här är klara och tydliga ord.
Jag lyssnade på en predikan igår. Där då den som predikade kom in på hur man kan läsa Bibeln. Och tyckte då att det var en bra idé att starta med Johannes.
Okay.
För att det är kärlekens och diktens evangelium. Och då började jag skratta och tänkte, det sista Kjell hade sagt. Det är olika
man kan vara. Ja, verkligen.
Läs den här för kärleken och diktens.
Jag säger alltid så, att börja med Markus. Ja, den är kortast och inte kanske så himla oproblematisk.
Nej.
Men kortast och därför på så vis mer lätt.
Och det här är ju svårt.
Det här är svårt. Det är ett väldigt hög nivå här. Ja. Tänk att läsa det här för en konfirmand. Det är inte för att de fattar Markus heller, men där kan man ändå på något vis hitta någon sorts grund.
Men här visar ju på, nu glider vi från texten, jag gör det kanske medvetet för jag vet inte vad jag ska säga, men här visar ju på hur viktigt det är med de olika evangelierna. Alltså att de är skrivna på olika språk, inte alltså olika språkbruk och sådär. För jag tänker att en konstnärssjäl, den här öppna, den kanske tycker att Johannes är bara otroligt vacker, får bilder och fastna, och vi som är mer fyrkantiga vill ha någon tydlighet.
Fick jag plötsligt den bilden här att den som tycker att Johannes är vacker därför att det är poetiskt är också samma personer som vill att vi ska be den gamla fader vår för att den är så poetisk. Man förstår inte innehållet, men den är vacker. Det är det såklart inte. Det var bara
infall.
För mig är det så mycket viktigare att det är tydligt och begripligt än att det är vackert. Sen kan det vara både och. Det finns mycket som är väldigt vackert i Bibeln och begripligt.
Och det finns ju väl otroligt mycket vackra bilder, liknelser i Johannes.
Som verkligen, på ett helt annat verkligen.
Sätt. Men om man vill förstå, det är svårt.
Ja.
För här blir det här igen, upprepningarna, vända på orden.
Absolut. Det är väldigt, väldigt typiskt för Johannes där. Först säger man, nu ska jag ut och gå. Så kommer nästa mening, jag ska ut och gå. Och så tredje meningen, ut och gå ska jag. Alltså, skruvar till det lite kanske.
Men det
ligger något i det. Men det här handlar ju om att anden ska komma.
Liksom,
att det här är då mellan Kristi himmelfärdsdag och pingsten. Så att det handlar ju om att Jesus lämnar lärjungarna, men anden ska komma. Mm.
Hjälparen,
precis.
Ni är inte ensamma fast jag inte går här i fysisk
precis. Den stund kommer den redan inne då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Och så står det återupprepar han också det som vi var inne på förra veckan, eller som han var inne på förra veckan så att säga. Be så ska ni få, bulta så ska dörren öppnas, sa han. Och det var ju lite inne på det, och det var samma som jag då gjorde i min predikan i söndags, det här, hur är det med det? Är det verkligen så att om vi bultar så öppnas dörren? Och ibland gör den det och ibland inte. Hur förhåller man sig till de gånger den inte öppnas? Är det mig det är fel på? Är det Gud det är fel på? Eller har jag bett på fel sätt? Och sådär. Och det var då jag kom fram till det som jag var inne på i början här av dagens avsnitt. Att, nej, men det är bra att be i alla fall, även om vi inte får exakt det vi ber om.
Ja, vi lämnar det.
Vi lämnar det, och så sjunger jag en psalm som är både begriplig och vacker, skulle jag påstå. Den har nummer 522 och heter I Guds tystnad får jag vara.
Just det.
I Guds tystnad får jag vara, ordlös, stilla, utan krav. Klara rymder, öppna dagar, här en strand vid nådens hav. I Guds kärlek vill jag vila, vet mig önskad, älskad sätt. Övar mig i barnets tillit, prövar höjd och djup och bredd. I
Guds ande kan jag andas. Bön ger liv ur död som svar. Ögonblickets närhet rymmer allt som blir och är och var. Vid Guds hjärta är jag buren, innesluten i hans famn. Medan hemligheten djupnar viskar Fadern ömt mitt namn.
Det här kan ju vara en av de vackraste rader som finns i psalmboken. Klara rymder, öppna dagar, här en strand vid nådens hav. En strand vid nådens hav. Det är en fantastisk vackert formulering. Av en gammal biskop, Jonas Jonsson hette han som skrev den psalmen.
Vi tackar för denna vecka. Tack Svenska kyrkan Sollentunas kommunikationsenhet för att ni hjälper oss med detta. Tack Kjell.
Tack så mycket.
Hörrni, ha det så bra så ses vi
kyrkan. Det var en Nej, till, måste det ska vi säga. Inte glömma. Vi ska ju påminna, vi har faktiskt fått en respons redan. Men hör gärna av er om ni vet något som ni tycker vi ska göra i avsnitt 200 som kommer till hösten. Ja. Och eller kanske ni vill vara med, kanske göra någonting, kanske sjunga, dansa är väl inte så bra kanske, men läsa något, inte vet jag, medverka på något vis, äta chips så att det knakar, någonting. Får ni gärna höra av er till oss. Men som sagt, vi har fått en som vill gärna spela en lovsång, så att det är fint.
Ja, bra. Men nu säger vi, ha det så bra så syns vi i kyrkan.
Kigeling!